Jag har fått tre ord angivna som tema för predikan. Messias, Kristus, Människosonen. Vi kristna, vi tror att Jesus är Messias, vi tror att han är Kristus, vi tror att han är Människosonen. Men vad betyder det där egentligen? Ja, låt oss börja då med att förenkla genom att slå fast en språklig grej. Nämligen att Messias och Kristus, det är samma sak kan man säga. Messias, det hebreiska, och Kristus kommer från grekiskans Christos. Och de två orden betyder samma sak. Nämligen den smorde. Så egentligen så har jag två begrepp att predika över. Jesus är den smorde och han är Människosonen. Nu krympte predikan med en tredjedel direkt. Det var ju bra. Jag läser från Markus kapitel 8, vers 27 till och med 33. Där vi får hänga med Jesus och lärjungarna och tjuvlyssna på ett samtal där båda de här begreppen finns med. Så öppna ditt hjärta för vad den heliga boken har att säga. Sedan gick Jesus och hans lärjungar bort till byarna kring Caesarea Filippi. På vägen frågade han dem: vem säger människorna att jag är? De svarade: ja, Johannes döparen, men somliga säger Elia, andra säger att du är någon av profeterna. Då frågar han dem: och ni, vem säger ni att jag är? Petrus svarade: du är den smorde. Men han förbjöd dem strängt att tala med någon om honom. Därefter började han undervisa dem och sa att Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och uppstå efter tre dagar. Detta sa han helt öppet. Petrus drog honom då åt sidan och började förebrå honom. Men han vände sig om och när han såg lärjungarna tillrättavisade han Petrus: håll dig på din plats, Satan. Dina tankar är inte Guds utan människors. Du kanske noterade då att jag, när jag läste så bytte jag ut ett ord i texten. Det var en poäng med det. Jag bytte ut och det står ju Messias, men jag läste den smorde. För det är det betyder, enligt vad jag nyss sa. Så här har vi alltså båda begreppen i en och samma text. Och i texten finns samma fråga som sysselsätter oss i den här serien. Vem säger ni att jag är? Frågar Jesus. Och Petrus, han svarar genom att bekänna att Jesus är den smorde. Därefter så talar Jesus om sig själv som Människosonen. Så låt oss borra i detta. Först den smorde. Som jag sa så är det innebörden då av ordet Kristus. Så Kristus är inget efternamn, om någon trodde det. Utan det är mer en titel. Jesus är den som är smord. Att vara smord, vad är det? Ja, men det har med verbet att smörja att göra, eller hur? Och jag gick till min analoga ordbok hemma. Det finns ju sådana fortfarande, i alla fall i min bokhylla. Och så slog jag fram det här att smörja. Vad står det om det, om smörja? Och då står det att det är detsamma som att infetta och inolja. Och det kanske inte låter så fräscht. Men i Gamla testamentet så beskrivs det, vad ska man kalla det för, ceremonier kan vi säga, där man hällde olja på någon som en symbol för att Gud hade utvalt den här personen för en viktig uppgift. Så när Gud till exempel utser David till att bli kung så blir David smord med olja. Ett annat exempel är när Moses smörjer Aaron till vad då? Jo, till att bli präst. Ett tredje exempel är när Elias smörjer Elisha till att bli profet. Så man kunde smörjas till kung, man kunde smörjas till präst och man kunde smörjas till profet. Kungar, präster, profeter. Här har vi tre kategorier människor som är väldigt viktiga i Gamla testamentet. Och de här tre grupperna då kunde bli smorda som tecken på sin uppgift. Och nu kommer Jesus, som vi läser om i Nya testamentet. Och här beskrivs han som den smorde. Man skulle kunna säga att det innebär att han är den ultimata kungen, den perfekta prästen och den största av profeter. Kan du se liksom hur de här trådarna från Gamla testamentet, de liksom på något sätt de flätas samman i Jesus? Och inom teologin, inte minst det man kallar för den reformerta traditionen, så tycker man om att betona de här tre sakerna vi just pratar om, va? Man talar om det trefaldiga ämbetet, munus triplex på latin. Jesus är profet, Jesus är präst, Jesus är kung. Jag ska läsa om Heidelberg-katechesen från 1563. Där kan man läsa så här om Jesus. Att han är för det första vår store profet och lärare, som fullt ut har uppenbarat för oss Guds hemliga rådslut och vilja gällande vår frälsning. Och han är för det andra vår ende överste präst, som har frälst oss och genom att offra sin kropp och som oavbrutet beder för oss inför Fadern. Och han är för det tredje vår evige kung, som regerar över oss genom sitt ord och genom anden och som försvarar oss och beskyddar oss i den frälsning han har berett åt oss. En gammal katekes från 1563. Så allt det där positiva och grandiosa som man kan läsa i Gamla testamentet om kungadöme, prästerskap, profetskap, allt det där liksom bara sammanfattas i Jesus. Det är som att den sanna innebörden av allt det här, det uppfylls av Jesus, det trefaldiga ämbetet, munus triplex. Så allt som Gud har gjort i den frälsningshistoria som vi kan läsa om i Gamla testamentet, det är ganska många sidor, eller hur? Ganska mycket att läsa när man läser. Allt det där strålar samman i Jesus. Han är den smorde, den som folket i Israel hade väntat på. För det var ju så man längtade, många längtade efter en messias, den smorde befriaren som skulle sparka ut romarna ur landet. Va? Och i praktiken så var det nog framförallt den här politiska konungsliga innebörden då som man la i messiasbegreppet på Jesu tid. Så du är en smorde, säger Petrus. Det betyder det är nu det händer. Alla löften och alla förväntningar från Gamla testamentet, allt det där, det läggs på Jesus. Han är historiens herre. Och sen 2000 år senare så befinner vi oss här i den här kyrkolokalen. Och precis som Petrus så kan vi bekänna att ingen av våra tidsmäktiga kan mäta sig med Jesus den smorde. Han är större än presidenter och diktatorer. Och ingen, ända från, vad ska vi ta, Alexander den store och Julius Caesar i antiken, till Putin i våra dagar. Ingen kan mäta sig med den smorde. Det är vår tro som kristna. Så om du i dina böner den här veckan tilltalar Jesus som Kristus, så är det du säger. Genom att använda ordet Kristus så säger du just det. Ingen är större. Det finns ingen större. Men så fanns det ett annat begrepp också för dagens predikan, eller hur? Människosonen. Det här ordet finns typ, här begreppet finns typ 80 gånger i evangelierna. Det är någon som har räknat. Och när Jesus ska tala om sig själv så säger han ofta just människosonen om sig själv. Det är lite kryptiskt, va? Det är liksom, varför gör han det? Varför säger han inte bara jag? Ja, det gör han också i och för sig. Inte minst i Johannes evangeliet, där han jag är orden, men det fördjupar oss inte nu. Men så vi fokuserar på människosonen då. Människosonen, det är lite kryptiskt och lite märkligt. Och också på ett sätt tänker jag lite högtidligt och allvarstyngt. Det är som Jesus, som att när han ska prata om sin uppgift och sitt uppdrag, så det är som att han känner ett behov att markera på något sätt. Att det är lite högtidligt. Och bibelvetare har verkligen fascinerats över det här uttrycket. Det skrivs faktiskt än idag tjocka tegelstenar om begreppet människosonen. Till exempel så helt nyligen så var det en brittisk bibelvetare som publicerade en bok på 447 sidor om begreppet människosonen. Det är ni. Och vet ni, det bästa är att det är volym 1. Han har volym 2 på gång. Han har lika mycket till att säga om människosån. Så det är fascinerande uttryck, va? Eller hur? Och lite kryptiskt och så här. Och jag tänker att det är väldigt medvetet från Jesus sida. Han var ju väldigt skärpt och smart. Att han skulle slänga sig med uttrycket bara så där lite hipp som happ, det är inte speciellt sannolikt. Utan han vet hur han ska använda språket för att få fram sina poänger. Han lämnade inget åt slumpen, skulle jag säga. Så det där med människosånen, det verkar vara viktigt på något sätt. Och vid åtminstone några tillfällen så verkar det som att Jesus har en viss text från Gamla testamentet i bakhuvudet när han säger människosånen. För vid ett par tillfällen så använder han det här uttrycket, eller han använder ett väldigt specifikt uttryck som enligt uppgift bara finns på ett ställe i Gamla testamentet. Och vi ser det till exempel när Jesus blivit arresterad. Vi ska läsa från Markus, bara en och en halv vers från Markus kapitel 14, vers 61 och 62. Jesus står anklagad inför de judiska ledarna och så finns ett replikskifte här med översteprästen. Då ställde översteprästen ännu en fråga. Är du Messias, den välsignades son? Jesus svarade, det är jag. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens moln. Uttrycket komma bland himlens moln, det för oss tillbaka till Gamla testamentet. Till Daniels bok i kapitel 7. Och vi ska läsa den här märkliga texten i Daniel, eller ja, en liten del av den, inte hela kapitlet. Och det vi ska läsa, det är en dröm som Daniel har. Och som det ibland kan vara med drömmar så innehåller den en massa konstigheter. Daniel ser fyra konstiga djur. Fyra otrevliga bestar kan man säga. Och man anser då att de symboliserar olika mänskliga riken. Men så kommer en, i den här drömmen så kommer en uråldrig man. Den gamle, eller den uråldrige. Jag ska strax börja läsa i bakgrunden först bara. Och den här gamle, den här uråldrige, sätter sig på en flammande tron. Och så dömer han de här mänskliga rikena. Och man förstår att den uråldrige, den här gamle mannen, det är nog Gud själv. Så Gud dömer ondskan i världen. Och sen händer det som Jesus anspelar på inför översteprästen. Och lyssna nu då, det är från profeten Daniel. Och det är han som berättar om fortsätter berätta om sin dröm. Och vi läser från Daniel 7, vers 13 och 14. Och jag läser från Svenska folkbibeln då. I min syn om natten, säger Daniel, så såg jag och se en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut och hans rike ska inte förstöras. Så det kommer någon på himlens moln eller på skyarna som det översätts här. Och han kallas för människosonen. Och den här människosonen som kommer, han blir kung i ett rike som aldrig ska ta slut. Och det här bibelsammanhanget från Daniel 7, det kan man vara ganska säker på att Jesus har i bakhuvudet. När han svarar överste prästen som han gör. Ni ska få se människosonen komma på himlens skyar. Och då kan jag för sig inte vara säkra på att Jesus alltid har den här Daniel-texten i bakhuvudet när han talar om människosonen. Men oavsett det så får det den effekten på oss. Har man väl sett det här, va? Har man sett parallellen mellan människosonen och Daniel 7, då kan man inte låta bli varje gång Jesus säger människosonen, så i alla fall jag kopplade ihop det med den här texten. Har man väl sett det en gång så får man den associationen. Det är som att texten har den här effekten på oss. Och det är ingen slump, för Guds ord är levande och verksamt. Det har effekt, verksamt, det har effekt på oss. Så Jesus talar om sig själv som människosonen. Och vi kan liksom inte låta bli då att se parallellerna till Daniel 7. När människosonen blir kung i ett rike som aldrig ska ta slut. Men vänta nu då, hur var det med dagens predikotext från Markus 8? Vad säger Jesus om människosonen där? Var det himlens skyar och ära och kungakrona som fanns med i dagens text? Ja, vad var det vi läste? Jag ska bara fräscha upp minnet här. Lyssna nu, vad var det vi läste? Därefter började han undervisa dem och sa att människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda. Och bli dödad och uppstå efter 3 dagar. Det här är ju jättekonstigt. Den smorde ska lida och avrättas. Människosonen ska dö, inte komma på himlens moln och bli kung för evigt. Det där går ju inte ihop. Den smorde ska ju vara framgångsrik, eller hur? Tänker Petrus. Inte ska han dö. Nej, 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 nej. Och så tar han Jesus åt sidan. Och så börjar han säga emot. Så här kan vi inte ha det, Jesus. Du är för pessimistisk i din teologi. Så här kan vi inte ha det. Men då tillrättavisas han. Otroligt skarpt av Jesus. Med vilken motivering? Jo, men motiveringen var att dina tankar är inte Guds, utan människors. Guds tankar och människors tankar, de går ganska ofta isär. Det gör de här i alla fall. Guds logik och vår logik. Det vi tror är vishet kan ibland vara dårskap om du frågar Gud. Och tvärtom. Så hur ska en smorde utföra sitt uppdrag? Jo, genom att lida och dö. Och min känsla när jag läser det här är att det är som att Jesus kopplar ihop 2 typer av texter från Gamla testamentet. Och så smälter han ihop dem till 1 vers. Hur då? Ja, men det är som att människosonen i Daniel 7, det plockar Jesus. Och så fusionerar han den tanken med till exempel det profeten Jesaja har att säga om den lidande tjänaren. Ni vet, de här märkliga profetierna i Jesajas bok. Vi ska läsa några verser från Jesaja 53. Bara utkast ur Jesaja, den här profetian då. Vi läser vers 4, 5 och 6 från det kapitlet. Jesaja 53. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Märkliga profetiska ord om en tjänare vars lidande på något sätt ska bli bärare av ett ställföreträdande. Att han träder in i vårt ställe. Och det är som att Jesus gör en radikal koppling här. Han tar den lidande tjänaren Jesaja och den segrande människosonen i Daniel 7. Och så slår han ihop det här i en mix. Och så säger han, det är så här det ska vara. Och det är dynamit när han gör det, när han gifter ihop de här tankarna. Den smorde ska lida och dö. Och det är på det sättet han vinner seger och kommer på himlens skyar. En oväntad kombination, en oväntad mix. Ingen såg det komma, men Jesus ser det. Det är så här det är tänkt, det är så här Gud vill. Att segern ska vinnas. Den smorde ska dö. Och dö, det kan han. Just för att han är, vadå? Människosonen. Det finns ju i ordet, människa. Andar kan inte dö. Andeväsen kan inte dö på det, liksom det sättet. Men människor kan dö. Och Jesus är människosonen. Så ja, den kristna kyrkan lär att Jesus är fullt ut Gud, absolut. Men vi tror också att han fullt ut är människa. Det är det som är inkarnationens mysterium, eller hur? Så Jesus är en frälsargestalt som kommer på himlens skyar. Ja, men han är också en människa. Och en del faktiskt gör en poäng av att det här människosonen kan man översätta också med till exempel Adams son. Man skulle kunna översätta det på det sättet. Eller till och med man skulle kunna översätta människosonen med att säga att det betyder den mänsklige. Den mänsklige. Jesus är en smorde, men han är också den mänsklige. Han kommer på himlens skyar och han får ingen krona, eller jo, det får han. Men av törnen. Och det är ju påsken vi är på väg emot. Jag har nyligen lyssnat på den gamla litteraturklassikern Iliaden av Homeros. Ni vet Iliaden, en av vår civilisations mest kända grundtexter, var skrivs på grekiska för över 2500 år sedan. Det finns som ljudbok. Om någon vill lyssna på den så är det jätteintressant, tycker jag. Vet ni vad Iliaden handlar om? Den handlar om krig. Naturligtvis, vad annars? Och hjälten, det är halvguden Achilles. Och vet ni, när jag lyssnade på den här boken så slogs jag av kontrasten mellan den mytologiska Achilles och Bibelns Jesus. Det är så liksom tydligt för mig. Achilles är i princip konstant vred i Iliaden. Han är arg hela tiden. Och framförallt så är han fruktansvärt blodtörstig. Han är våldsam som bara den. Vid ett tillfälle så tar han till fånga 12 stycken unga män från fiendehären. 12. Och när jag läste det så bara haja till. 12. Alltså, utan att göra för stor sak av det så blir det symboliskt så viktigt för mig ur teologiskt perspektiv. Jag kopplar liksom 12. Jesus, han får 12 lärjungar. Achilles, han tar till fånga 12 unga män. Han för dem till lägret. Och vet ni vad Achilles gör med de här 12 unga männen? Han avrättar dem. Achilles utväljer 12 fångar och gör det här fruktansvärda. Jesus utväljer 12 lärjungar och han ger dem ett uppdrag. Han reser dem upp, han ger dem ett uppdrag att gå ut med livets budskap. Och för mig när jag såg det här, det blev som kontrast, så symboliskt. Den brutala Achilles, människosonen. Och jag ska faktiskt läsa ett kort citat från Iliaden, bara några rader. För att ytterligare belysa kontrasten. Det kanske är första gången det läses ur Iliaden här i den här kyrkolokalen. Men någon gång ska det vara den första. Om Achilles kan vi där läsa ungefär i samma sammanhang. Att han ska över ett vattendrag, för fienden finns på andra sidan. Och då står det så här, citat, väpnad bara med svärdet, lik en demon sprang han i med en enda tanke att döda. Åt alla sidor högg han grymt. De arma dräptes, de som dräptes utlöste rosslande stön och vattnet färgades blodrött. Alltså, dramatiskt, eller hur? Det är Achilles. Den smorde däremot visar oss något annat, eller hur? Achilles tas över vattnet och när han kommer upp på andra sidan så är vattnet rött av fiendens blod. Jesus, han går faktiskt också vid ett tillfälle ner i vattnet när han ska döpas. Men när han stiger upp ur vattnet, vad händer då? Då öppnas i himlen och en duva sänker sig. Anden kommer som en duva, fredens symbol. Alltså ser du kontrasten? Vattendraget färgat av fiendens blod kontra dopets vatten över vilket fredsduvan sänker sig. Här ser vi kontrasten mellan människors tankar och Guds tankar. Det är Jesus, den mänsklige, som vi följer. Och det fina med den här människosonen, det fina med det är ju att han har medlidande med våra svagheter. Hör du det? Människosonen har medlidande med dina och mina svagheter. Han har prövats i allt, han har gått igenom allt, till och med döden. Han vet vad det betyder. Och därför känner han för oss. Och jag läste från Jesaja nyss, vi ska läsa några verser till från Jesaja-boken om den kommande tjänaren. De tre första verserna i kapitel 42, då står det så här om den lidande tjänaren. Detta är min tjänare som jag ger kraft, min utvalde som jag har kär. Jag låter min ande komma över honom. Han ska föra ut rätten till folken. Han ropar inte, han höjer inte rösten, hans stämma hörs inte på gatorna. Det knäckta strået bryter han inte av. Den tynande lågan släcker han inte. Jag tycker det är så vackert. Det knäckta strået bryter han inte av. Den tynande lågan släcker han inte. Det är så trösterikt för oss när vi känner oss misslyckade, när vi inte lever upp till egna eller andras förväntningar. När vi är som ett knäckt strå, då bryter han inte av oss. Så varsam är vår hjälte. Så varsam är han. Han upprättar. Sån är han, den smorde människosonen. Så vad blir slutklämmen? Sammanfattningen. Nu kommer det några korta meningar bara för att sammanfatta. Han som kallar sig själv är lite kryptiskt kanske för människosonen. Han är den smorde historiens herre, den utvalde. Han är den ultimata kungen, den perfekta prästen, den största av profeter. Och han har visat oss vad det är att vara människa. Han är fullt ut Gud, ja. Men han är också den mänsklige. Han är människosonen som kommer på himlens skyar. Samtidigt som han är den lidande tjänaren som inte bryter av det knäckta strået. Istället så reser han oss upp varsamt och vill forma oss till sanna människor. Till det som vi är tänkt att vara. Tack Gud att vi har en Messias, vi har en Kristus, vi har människosonen att följa. Tack för att du inte är en våldsam, vred, blodtörstig tyrann. Utan du är tvärtom fredsfursten. Du är den som inte släcker den tynande lågan. Du är den som inte knäcker det brutna strået. Du är den som upprättar. Du är den som ger liv, inte tar liv. Och det är dig vi följer. Och den här söndagen vill vi i tacksamhet tacka dig för att du är den du är. Att du inte är den här våldsamma bilden som vi kan få på andra ställen. Utan du är något annat. Du är Messias. Du är Kristus. Du är den mänskliga. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.